Välkommen till Djurens Rätts poddradio. Under vintern och våren 2010 arrangerade Djurens Rätt Stockholm en serie föreläsningar om allt från kristendom som grund för djurrätt till näringslära och fiskeindustrin. Här följer föreläsningen från den 28 januari 2010 med rubriken Kristendom som grund för djurrätt. Föreläser gör Martin Smedjeback. Hur ser kristendomens koppling till djurrätt ut? Var Jesus vegetarian? Bör vi människor vara vegetarianer enligt kristen tro och vad tycker kyrkan om djurrätt idag? Dessa och fler ämnen kommer att tas upp i denna föreläsning. Martin Smedjeback är fredsaktivist, icke-våldsutbildare och vegan sedan cirka 2 år tillbaka. Han var ordförande i kristna studentrörelsen i 3 år och anställd på kristna fredsrörelsen i 7 år. Han var med i startandet av Vildåsnan, kristen vegetarisk förening.
Redan på Facebook när Djurens Rätt gick ut med att denna stund skulle hållas, att det blev en diskussion, 32 kommentarer räknade till att religion kan fortfarande väcka så mycket hos vissa i alla fall. Det är lovande och jag tror och hoppas att intresse ska finnas, men också att man är respektfull naturligtvis mot alla vad man nu tänker och tror. Och speciellt när vi kommer igång och samtalar om de här frågorna. Och det hoppas jag också att vi ska göra, att det inte bara blir jag som snackar. Och att man gärna får avbryta mig, speciellt om det är något som är oklart eller ni inte hör vad jag säger eller uttryck som jag använder som, och speciellt kan det vara för att jag har umgåtts, eller jag har varit i kyrkan ett tag och då slänger man sig med vissa termer som kanske inte är tydliga för alla. Vad tänkte du? Och jag kommer att ta upp en hel del kanske grunden för det också och hur kyrkan har agerat. Okej. Gud sa det. Vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av. Och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa det, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sa det, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa det, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. Det ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa det till dem. Var fruktsam och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa det, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta skall ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna ärtor att äta. Det blev så. Gud såg att allt han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon och det var den sjätte dagen. Har vi någon som känner igen den här historien? Eller var det samtliga? Vet ni var den kommer ifrån?
Moseboken.
Moseboken. Var i ordningen i Bibeln finns den här boken? Precis. Och vilken plats har den i Bibeln? Ja, det är den allra första boken. En av de första texterna som vi har. Ja, och det finns en del spännande saker som vi ska gå igenom i denna texten och andra naturligtvis. Men har ni märkt till det att Gud skapade oss till att vara veganer? Ni ska ha de fröbärande växterna. Eller ännu, om man ska vända med PT, faktiskt fruktarianer. Att bara äta det som kommer av frukter. Kanske mer radikalt än många av oss som sitter här i sig. I alla fall. är mer kallare än vad jag är. Ja, jag ska säga några ord om upplägget jag hade tänkt här ikväll. Jag tänkte berätta lite om vad jag kommer ifrån, min väg in i detta ämnet. Sen gå in på vad säger Bibeln egentligen om de här sakerna. Hur var det med Jesus? Vad är han för inställning till djurens rättigheter? Hur har kyrkan agerat historiskt? Och vad tycker kyrkan idag om de här sakerna? Ja, och hur har jag kommit in på det här ämnet? Jag tänkte börja lite. Jag blev konfirmerad som 15-åring. Jag är uppväxt i Malmö och blev engagerad i en församling. I kyrkans ungdom, som det hette på den tiden. Det var den ungdomsförbunden som Svenska kyrkan hade, som man kunde bli engagerad i. Och min familjebakgrund är att jag växte upp i ett hem som det varken diskuteras politik eller etik av något slag. Vi åt kött allihop och reflekterade aldrig kring det. Och det gjorde man inte heller i den församlingen där jag växte upp eller var aktiv. Vad jag minns så var ingen vegetarian eller vegan i församlingen där jag var aktiv. Men så började jag universitetet och då började mina sinnen att öppnas lite. Och jag kom mycket, jag bodde i mitt barnhushem ganska länge för att spara kostnaden av en egen lägenhet. Så jag inte behövde ta studielån. Och jag kommer väldigt bestämt ihåg att jag var på Lunds stadsbibliotek. Och jag har talat om den här boken, Djurens befrielse av Peter Singer. Och jag började bläddra lite i den, men jag stoppade snabbt tillbaka den. För jag hade någon tanke, oj, om jag läser denna då kanske jag kommer bli vegetarian. Oj, vad jobbigt det blir när jag fortfarande bor hemma då. Måste tillaga så mycket och det blir krockar. Ja. Men i alla fall så skaffade jag mitt eget boende efter ett tag i Lund. Och då köpte jag den här boken och mycket riktigt så var det kört. Och jag har ett väldigt tydligt minne som är också kopplat lite till kyrkan. För jag, även då var jag engagerad i kristen förening. Då var det kristna studentrörelsen och även med studentprästerna som fanns i stan. Och jag åkte på en retreat, alltså ett ställe där man ofta åker dit för, där man åker för kontemplation, för stillhet och tystnad. Det var på Rögle kloster som ligger utanför Lund. Och jag hade med mig Peter Singer boken då, Djurens befrielse. Det var ett spännande tema på den retreaten. Det var om Franz Jägerstätter, som var en österrikisk vapenvägrare under nazisttiden. Också någonting som jag engagerad i, den frågan, fredsfrågan. Men det var, den var helt bortblåst nästan, för det var Peter Singer som jag umgås med hela den helgen nästan. Jag låg inne där i mitt rum och bara läste. Och pratade också på fikarasten med de andra. Har ni hört om den här boken av Peter Singer? Men det var inte så många som hade gjort det. Sen efter mina studier så fick jag anställning i en förening som heter Kristna Fredsrörelsen. Och där jobbade jag framförallt med icke-våldsutbildning och information kring icke-våld. Vad är det för någonting? Och jag funderade ganska mycket om, kunde jag ta med djuret då i icke-våld? För att det har jag blivit mer och mer engagerad i djuret. Även om inte det kanske var mitt huvudintresse, så fanns det där som en viktig del. Men Kristna Fredsrörelsen handlar mest om fredsfrågor, som namnet antyder. Men det kallar sig också som icke-våldsrörelse. Och jag tycker att om man är en icke-våldsrörelse så är det naturligtvis inte bara fredsfrågan. Det är bredare. Det är liksom någonting som kräver större ansvar av en. Att man tänker vidare, att det är många frågor. Och jag kommer ihåg, jag frågade min chef, vad tycker du om det här? Ska vi ta med djurrättsfrågan i de utbildningarna som jag höll? Det här har aldrig, vad jag vet, förekommit tidigare. Och hon var lite skeptisk till det och sa, ett argument var hon hade, ja men vår ordförande är ju faktiskt inte vegetarian. Är hon mindre icke-våldslig då om hon inte är det? Och jag var lite feg och svarande på det, men om jag hade blivit pressad till ett svar där så tänker jag, ja men jag tycker att... Hon kanske var det, precis som att i andra områden så kan man ju vara mer eller mindre icke-våldslig. Till exempel är man engagerad i feminismen, då har, gör man någonting mot våldet som drabbar så många kvinnor till exempel. Och många andra områden. Men jag som sagt pressade inte där så mycket, så att det var ingenting som kom upp i mina utbildningar så mycket. Kanske lite grann jag fick med. Och icke-våld för mig, det handlar både om att avstå från att använda våld, men också att aktivt bekämpa förtryck av olika slag, givetvis, utan att själv använda våld. Och att det naturligtvis också borde beröra djuren på något sätt. Men jag ska säga det om kristna fredsrörelsen, att även om det inte var något, en sakfråga som togs upp i föreningen, så var till exempel halva kansliet var vegetarianer. Och under min tid, det var kanske några par, tre år sedan, så togs ett beslut att på rörelse, alltså när föreningen träffades, så skulle vegetarisk mat vara normen. Om man var, om man ville ha kött, så fick man säga till speciellt om det. Ungefär ju som det motsatta till vad det brukar vara. Ja. Nu börjar jag komma till en snart nutid. 2006, då började jag här i Stockholm, och då fick jag besök i 2 månader av en kristen djurrättsgrupp som heter Älskar din nästa. Och den bestod av 3 individer, Annika Spalle, Pelle Sinlund och Claes Engel Nilsson. De tog sig an att jobba med djurrättsfrågor på en kristen grund under 1 år, helt ideellt. Det var därför de bodde hos folk, så de slapp betala hyra bland annat. Och med deras boende hos mig så blev jag mer engagerad i de här frågorna, och övergick också till att bli vegan, och såg att det faktiskt inte var så himla svårt eller jobbigt på något sätt. Och samma år då så var jag med och bildade den här föreningen som David nämnde, Vildåsnan, en kristen vegetarisk förening. Det var Annika Spalle som tog initiativet till, men vi var några som hängde på det.
Hur stor är det?
Ja, bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jonas, du är också medlem, va?
Jag är också medlem.
Vet du?
Jag vet inte om det kan vara kanske.
Ja.
Men det är årsmöten nu i mars i alla fall.
Så vill jag, har inte lyckats nå alla typ 7 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan ännu. Kan man säga. Tyvärr. Precis. Ja, och nu så bor jag i ett ganska nystartat, vad vi kallar icke-våldskollektiv, i Mjölby, Östergötland av alla ställen. Med 2 av de här som var med i den här djurrättsgruppen, Annika Spall och Pelle Strindlund. De är de kanske verkliga experterna på det här området, just djuret kristen tro. Och jag har använt mig mycket av deras skriverier när jag förberett mig inför detta. Och ni kanske har tittat lite på bokbordet, speciellt den här boken, Varje varelse ett Guds ord, har de här 2 skrivit. Omsorg om djuren som kristen andlighet. Så den kan jag rekommendera, och som sagt, efter samtal här så ni får gärna bläddra lite mer i dem, och de finns till försäljning. Och det finns även gratis informationsmaterial. Ja, de har även skrivit den här boken, Lev etiskt. Om nämndes i Djurens Rätts tidning som en nästan fantastisk bok, var det så? Och jag vill säga det att jag är ganska ny på det här området. Man får säga både djuret, men jag är inte ny när det gäller kristen tro kanske, men jag är inte skolad akademisk som teolog, vilket både Annika Spalle och Pelle Strindlund är. Kanske finns teologer här, för att se, är det någon som har läst teologi på universitet? Nej, det var det inte. Ja, men då kan jag slappna av lite kanske. Då tänkte jag att vi dyker in i själva ämnet kristendom och djuret lite mer ordentligt. Vad innebär det här att vara kristen? Är det till exempel att gå till kyrkan om söndagarna? Är det att tro kanske att Jesus gick på vattnet? Är det att tro på treenigheten, jungfrufödseln? Kanske det är att tro att vi ska invadera icke-kristna länder? Är att älska sin fiende? Det är inte så lätt att komma underfull med vad det handlar om. Alltså vad kristen handlar, handlar om man tittar på olika kristna och samfund och kyrkor som finns idag, tycker jag i alla fall. Jag vet inte om ni kan dela den känslan. Men och nu ska vi ju gå in på det här med hur är det kring djuret då. Och då tänker jag att det är tre olika delar som man kan titta på, och jag har redan nämnt dem. Det är Bibeln, det är kyrkans historia och kyrkan idag. Det är lite det som omfattar kristendomen. Man kan säkert hitta flera saker, men det är kanske de tre viktigaste skulle jag vilja hävda. Så då tänkte jag vi skulle börja med det här med vad säger Bibeln egentligen kring det här temat. Och hur var det nu med det här med skapelsberättelsen som vi konstaterar kom från första Mosebok. Där faktiskt Gud säger att han gav oss, eller inte Gud som säger, det står skrivet att Gud ger oss människor, alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt till att äta. Och där står också att vi ska härska över djuren, vilket också är intressant. Detta är en av de mest lästa texterna faktiskt på hela jordklotet. Men det är ju ganska få skulle jag vilja hävda som tänker på just vad säger texten, att den faktiskt ger oss instruktioner till att leva veganska liv. Det har på något sätt inte funnits med i kyrkans lära förrän det är extremt få i alla fall som har med det på något sätt, den här förståelsen. Men vad betyder ju denna text då för kristna som lever idag och försöker leva kristna liv? Det är väldigt, man kan börja med att säga att det är väldigt få som tolkar Bibeln helt ordagrant. Och just denna skapelsberättelsen, det är en typisk mytisk berättelse. Det är alltså ingenting som man ska tolka just ordagrant, alltså som en faktisk historisk händelse. Om du frågar olika kristna så kan du ju få olika svar, men det säger i alla fall, skulle jag vilja höra, de flesta teologer åtminstone. Den delar mycket dragen av just en mytisk händelse. Men med det sagt så betyder det inte att man inte kan dra någon lärdom av den här typen av historier. Att det finns någonting som ska tala till oss och säga någonting om hur en kristen ska leva sitt liv. Och en av frågorna som jag tycker man kan dra ut av den här berättelsen är just vad ska vi sträva efter som en kristen person? Ska vi försöka leva det här idealet som Gud skapade först, eller ska vi nöja oss med de eftergifterna som gjordes sen? Och vi kommer in på hur det gick till lite senare. Den dominerande tolkningen i modern tid bland gammaltestamentliga forskare om det här bibeltextens tal om människan som Guds avbild menar att det har att göra med hennes relation till djuren. Hon ska härska över djuren som Guds företrädare. Alltså vi har lagts ansvaret att ta hand om djuren av Gud. Och då är det intressant att titta på vad betyder det här med härska, hur ska man tolka det? Och då har jag tagit fram två ganska traditionella bibelkommentarer kring just ordet härska. Man kan ju säga det som en bakgrund att det är hela tiden en översättning av texter av andra språk. Naturligtvis när vi tar in det på till svenska, ofta i flera led också, att det kan ha varit flera språk involverade och naturligtvis ofta många tusen år emellan. Så att det är inte helt lätt att tolka vad betyder verkligen det här. Och när man säger härska, vad menar de ursprungliga författarna med detta? Men det finns naturligtvis forskning kring detta då. För det står ju så här, vi människor ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Det hörde ni tidigare i texten. Och det finns någonting som heter The New Interpreter's Bible. Och de hävdar att om man studerar det här verbet härska i Bibeln, så framgår det att man menar omsorg. Att ge omsorg. Alltså inte att exploatera, som vi ofta förknippar med ordet härska. Och som Guds avbild ska människor förhålla sig till djuren som Gud förhåller sig till oss människor. Och det säger ganska mycket, och det tror jag är bekant för de flesta, att Gud ger sin kärlek till oss människor. På samma sätt ska vi ge vår kärlek och omsorg till djuren, menar den här tolkningsbibeln. Och det finns en ansedd bibelforskare som heter Walter Bryggeman, tror jag det uttalas eller något liknande. Han skriver i just en kommentar till första Mosebok så här: herraväldet är det som en herde utövar, någon som bryr sig om, vårdar och ger djuren mat. Eller om man överför det till den politiska arenan, bilden av en herdekonung. Uppgiften att härska har alltså inte att göra med exploatering och misshandel. Det har att göra med att tillgodose välfärden för varje varelse och att se till att det är ett löfte som givits var och en förverkligas. Och det är intressant att direkt efter den här uppmaningen om att vi ska då vårda och ge omsorg till djuren. Direkt efter uppmaningen att vårda skapelsen, just det, ger Gud anvisningen att vi ska ha växter till föden och inte äta av djuren. Och att det finns ju någon logisk följd där, att om man tar hand och visar sin kärlek till, de äter man gärna inte. Precis som, ja. Även om andra kanske drar andra slutsatser. Men det finns en logisk följd där, menar bibelforskarna. Så enligt denna tolkningen så var Guds mening att människan blir satt till den här jordklotet för att leva i fred med varandra, men också fred med djuren. Och att djuren inte är skapta till att vara liksom ett verktyg eller en produkt för vårt brukande, utan att de har ett värde i sig. Och att vi är satta till att vårda den här skapelsen i kärlek och omsorg till bästa förmåga. Och det är nog ganska många som är övertygade om att detta var den ursprungliga tanken när Gud skapade jorden. Men som många av oss vet så höll inte detta riktigt. Det blev inte så som Gud hade tänkt sig. Och vad gjorde han då? Någon som har koll på det?
Syndafloden.
Ja, precis. Han skickade massvis med vatten. Det var inte så snällt. Men han utplanade ju typ nästan allt liv, både djur och människor. Det var bara en familj egentligen som skonades, plus några exemplar av jag vet inte om det var alla djur, men det var många djur i alla fall, i den här syndafloden. Det var ju ett sätt för att börja om. Gud gjorde det här försöket, det blev misslyckat. Nu får vi testa en gång till. Så då svepte man bort allting och säger, men vi kör igen och så får vi se hur det går denna gången. Men då gör Gud vissa eftergifter och märker att människan kan inte hålla detta, det funkar liksom inte. Och då säger Gud att allt som lever och rör sig ska vara er föda. Allt detta ger er så som jag gav er de gröna örterna. Men, säger han, som en påminnelse om den ursprungliga planen, så får vi inte äta blodet. Vi får inte ta blodet från djuren. För att detta symboliserade livet. Blodet var en symbol för livet. Och det som Gud har satt till liv, det får man inte ta. Och det är ju faktiskt någonting som fortfarande följs av de som är ortodoxa judar. Renlärare eller judar idag. Och sen så resten av gamla testamentet, jag har inte läst hela, men mycket av det handlar den här relationen med Gud, hur det går lite upp och ner, och människan går väldigt ofta snett och agerar själviskt och krigar och exploaterar skapelsen. Men sen så skickar Gud någon profeter för att tala oss in på rätta vägar. Och de här profeterna är spännande vad de säger. Då kommer vi in på det här lite lejonet och lammet som nämndes. Jesaja är en av de här, kanske en av de mest kända profeterna. Han pratar om Guds shalom. Det är ju ett hebreiskt uttryck. Shalom, det betyder, det är ett ganska brett begrepp. Det betyder fred, frid, harmoni och helhet. Det här att det, och den här profeten Jesaja pratar om hur det ska etableras återigen över hela världen. Krig ska inte råda längre. Mellan människa och djur ska också fred hållas. Så här står det i Bibeln, bland annat i boken Jesaja. Då skall vargen bo med lammet, panton ligger vid killingens sida. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Kon och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen. Spädbarnet leker vid ormens håla. Ett barn sticker handen i kobrans bo. Ingenstans på mitt heliga berg ska ske något ont eller vrångt. Ty kunskap om Herren ska uppfylla hela landet. Liksom havet är fyllt av vatten. Jesaja 11 kapitlet. Och profeterna, de pratade inte om bara om visionen om det kommande fredliga riket, utan de var också väldigt starkt kritiska till det dåvarande samhället, hur det var, den politiska situationen och alla ledare som tog de här galaktiga besluten. Så det var både att peka på det som skulle kunna komma och det som var fel i deras samtid. Okej, men vi kanske ska gå vidare till Nya Testamentet. För det är ju naturligtvis det stora inom kristendomen då. Jesus kommer till jorden för ungefär 2000 år sedan. Och vem Jesus var och vilket budskap som han hade, det har ju varit omtvistat och diskuterat sedan dess, kan man säga. Av framförallt inom kyrkan, men även många andra givetvis. Men jag skulle vilja lyfta fram tre aspekter av Jesu liv som jag tycker är särskilt viktiga och framträdande i hans liv och vad han sa. Och de tre sakerna är kärleken, det upp- och nervända och det icke-våldsliga motståndet. Så jag skulle först vilja beskriva snabbt huvuddragen i de här tre och sen försöka fundera kring vad skulle det kunna betyda för Jesus förhållande till djuren, eller hur vi som hur kristna kan förhålla sig till djuren. Det första då, kärlek. Och det är inte bara jag som säger detta, utan det är ganska många som säger att kärleken var det som Jesus satt i centrum. Det är liksom en rimlig tolkning för hur ett kristet liv ska se ut. Och det återkommer gång på gång i Bibeln. Jesus sa till exempel: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Det var även någonting som den tidiga kyrkan, de första kristna, lyfte fram. Och det kan vi läsa i de här breven som finns i Nya Testamentet. Och där står bland annat: mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Det skriver författarna i första Johannesbrevet som gick ut till en församling. Och i samma text så heter det lite senare: mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Och kärlek, ofta när vi pratar om kärlek idag så menar vi ofta den romantiska kärleken mellan ett par, i ett parförhållande kanske. Men när man pratar om kärlek i Bibeln så tror jag och menar jag att det var någonting mycket bredare, mycket större än så. Och att alltså handla om, mer om omsorg till andra varelser, att bry sig om andra och kanske också kämpa för det som är rätt och riktigt, det rättfärdiga. Jesus, som är ganska välkänd, sa också det här: du ska älska din nästa som dig själv. Och vem är vi nästa? Det har ju diskuterats sedan han uttryckte de här orden. Och Jesus visar ju på detta genom det sätt han levde. Han gick ut till de mest utstötta som fanns, de som betraktades som fiender och de som var föraktade, de som var lägst nere på samhällsskalan. Men ändå så har vi kristna och kyrkan debatterat, men i vår tid, vem ska ses som vår nästa? Gäller det även judarna har diskuterats, gäller det även slavarna har det diskuterats, gäller det indianerna? När vi från vårt land, eller vår del av världen, kom till andra världsdelar. Och det tog väldigt lång tid innan vita kristna inkluderade andra icke-vita i den här benämningen. Att vi skulle behandla dem som vår nästa. Men om man tvekar inför detta, då har man missat någonting, tycker jag, i Jesu lära. För att man i hans tid så var hans kärlek mer eller mindre gränslös. Han, som jag beskrev det, så gick han till dem som ingen annan brydde sig om. Och det måste ha provocerat oerhört, för att där, ännu mer skulle jag väl hävda än idag, så fanns det strikta skiljelinjer mellan olika grupperingar i samhället, vilka som var, man pratade om rena och orena till exempel. Om man gick över till den sidan, då var man liksom utanför samhället, och, eller i alla fall sin egen grupp som man tillhörde. Det var väldigt tabu. Så det var det första då, kärleken som livsprincip. Det andra som jag tycker är tydligt i Jesu lära, det är det upp- och nervända. Och när Jesus blev lite mer känd, så hoppades många på att han ville bli någon ledare i det samhället där han levde, att liksom ta en av topppositionerna, särskilt att utmana romarna och deras ockupation som de hade över landet då. Han blev en rebell, han blev en ledare, men det blev inte allt som många hade tänkt sig. För Jesus ville inte inordna sig och få en position i de givna maktstrukturerna. Han kom med helt annat budskap, att han ville vända upp och ner på hela maktstrukturen. Och han visade till exempel när han kom in i Jerusalem. De flesta som hade velat ha en ledarposition hade säkert kommit in på en ståtlig häst till exempel. Men hur kom han in i stan? På en åsna. Och åsnan, den betraktades som liksom nästan det minst värda, nästan föraktat djur. Det var det. Jag tror att det var också kopplat till fattigdom. De som inte hade råd med en häst hade en åsna. Och behandlade den lite hur de ville. Och det här också att, och det har ju kopplat det här med kärlek, att han vände upp och ner, att när han blev en viktig person så gick han inte och bara umgicks med de viktiga, utan han gick till de prostituerade, till skattinsamlarna som ofta var kända för sin korruption, sådana som inga andra ville umgås med. Och han sa att men de här, även de betraktas som de lägst värda, så borde de betraktas som och ha lika stort värde som vilka som helst. Och det var också så att hans egna lärjungar oftast inte förstod att han kunde göra på det här viset. Som, de vill ju, ja men folket måste lära känna dig och din tro, och då kan du inte gå ut till dem där som inte betyder så mycket. Ett väldigt tydligt exempel på hur Jesus vänder upp och ner på de här föreställningarna och reglerna som fanns i det samhället är när han tvättar lärjungarnas fötter, och det lär vara både kvinnors och mäns fötter. Och när han gjort det så sa han till dem: förstår ni vad det är att jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det är med rätta, för det är jag. Och nu jag som är herre och mästare har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Och detta var någonting av det mest radikala man kunde göra, att tvätta någons fötter, beroende då på vilken ställning man hade i samhället. Det var nästan bara kvinnor och slavar som tvättade fötterna på fria män. Och här har Jesus, som var en fri man, tvättat fötterna på både män och kvinnor. Och det skulle kunna visa på också tjänandets makt, att han, det var inte att ta makt liksom, att, men att man ger någonting och sätter sig i en annan position. Ja, det var det här upp- och nervända. Sen det tredje och sista, icke-våldsligt motstånd. Han nöjde sig alltså inte bara med detta, att visa kärlek åt de som var föraktade, utan han utmanade också de som behöll det här systemet, de som försvarade förtrycket. Till exempel när det fanns regler som han tyckte var onödiga eller förtryckande, så bröt han med dem. Och ett av de mest tydliga exemplen på detta är när han kom in i en synagoga på sabbaten dessutom. Liksom det heligaste templet och synagogan, och sabbaten som var den heligaste dagen, där man inte fick göra något typ av arbete överhuvudtaget. Och fariseerna satt där och bevakade honom, och de var redan hade ögonen på honom och ville honom illa, eftersom de visste att han utmanade systemet. Och så fanns det en man där med en förtvinad hand. Alltså, han var sjuk. Han hade en hand som inte fungerade. Och så vände han sig till mannen med den förtvinade handen. Och så sa han: stig upp och kom fram. Sedan frågade han fariseerna: bara tillåter på sabbaten att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att döda? De teg. Jesus blev rasande. Håll fram handen, sa han till mannen. Handen sträcktes fram och blev bra igen. Episoden slutar hotfullt. Fariseerna gick bort och började genast överlägga med Herodes anhängare om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Och varför reagerar fariseerna så starkt? Jo, det var ju naturligtvis för att här öppet, precis framför ögonen på dem, hade han utmanat reglerna, vilket typ ingen gjorde överhuvudtaget. Och han skulle ju kunna ha gjort det lite, tycker man, lite mer smidigt liksom, om han ville hela den här mannens hand. Han skulle kunna vänta till efter sabbaten. Han skulle kunna gått ur templet och gjort det på någon annanstans. Det hade ju inte spelat en roll för den här mannen egentligen, som hade dragit med den här förtvinade handen i många, många år. Men han ville göra en poäng av detta, att man ska bryta mot orättfärdiga regler och göra det öppet och ta ansvar för det. Och för mig så handlar inte den här berättelsen så mycket om Jesus helade eller inte. Det tycker jag man kan tänka olika kring. Utan det viktigaste är hur han öppet och kraftfullt gjorde motstånd mot den tidens elit och regler. Under 1990-talet så växte det fram en rörelse som kallas What Would Jesus Do? Vad skulle Jesus ha gjort? Förkortades WWJD, och det hade gjorts armband som folk kallade på sig då, kristna, ofta unga kristna tror jag, i USA med de här. Och tanken var då att när man ställer sig inför en situation som kanske var lite klurig, att tänka sig, ja, men om Jesus skulle ha varit i mina skor, vad skulle han gjort då? Om man är kristen och anser kanske att Jesus var Guds son, eller åtminstone en väldigt viktig profet och skickad av Gud, så är det ju en rimlig tanke när man frågar sig, men vad skulle Jesus gjort i min situation? Och för kristna, och det kanske är kopplat till det ni var inne på här, att vi lever inte i den tiden som Jesus levde, utan vi lever här och nu. Och det är mer rimligt att fråga, men vad skulle han göra idag om han vore vid liv här och nu? Så det är frågan, vad skulle Jesus kunna, utifrån det han gjorde och sa lite mer generellt, vad skulle det innebära för djuret idag då? Och det har jag försökt att spekulera lite kring enligt de här tre uppdelningarna. Och när det gäller kärlek då, det verkar för mig, tycker jag, som att Jesus levde i ett samhälle som var ännu mer präglat av orättvisor och skarpa hierarkier än vad vi har idag, i alla fall i Sverige 2010. Och vi har konstaterat att hans kärlek nådde mycket längre än det var normalt på den tiden. Hans omsorg gick otroligt mycket längre. Därför tycker jag det är rimligt att tro att i alla fall idag så skulle hans omsorg också ha gått ut till djuren. Det skulle vara liksom det som var mer radikalt än det som är normalt liksom i svenska samhället idag. Och det finns ju en... Det är inte bara för att djuren var förtryckta, men att djuren är en del av skapelsen, är en del av det som Gud skapade. Och precis så som ni var inne på, så tror jag det är också mycket lättare att leva som vegan och vegetarian idag, vilket skulle göra det lättare. Vi har också den gyllene regeln, väldigt känd inom kristendomen: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Och återigen så är det ju fokus på människorna här, men vad är det som säger att det inte borde inkludera djuren också? Det borde vara rimligt med den här gränslösa kärleken då. Och ofta har det sagts till det här, amen, lite kritik av den här gyllene regeln, men vad någon annan person vill och behöver kanske det är inte samma som jag vill och behöver. Och det kan ju vara sant. Ännu mer så blir det för djuren. Om jag tänker, ja, men vad jag vill, så kanske det inte är samma som vad en gris vill ha eller en ko vill ha. Men precis som att vi måste tänka efter lite, men vad behöver den här individen, sina speciella krav och behov, så kan man ju anstränga sig lite mer och tänka kring. Ja, men jag behöver inte böka i jorden, men det kanske en gris behöver, det har jag läst att det är normalt. Och det är också en sak som jag tror Jesus skulle ställa sig positivt till. Och att även då kristna, andra kristna, att det är rimligt att man skulle kunna anstränga sig till att tänka efter lite speciellt då, kring andras behov, även djur. Ja, det här med det upp- och nedvända då. Han proklamerar det här också, det som är ganska känt, de sista ska bli först. Så att de mest marginaliserade i vårt samhälle ska de bli de som får mest uppmärksamhet. Och idag, liksom kan man föreställa sig på Jesu tid, så är ju de allra mest marginaliserade och med de som vi bedömer har minst värde. Och då kan man ju tänka sig att Jesus idag i alla fall skulle ha lyft upp djuren till den nästan högst positionen. Och som vi ger allra mest omsorg och kärlek. Och att faktiskt det här med, och det kommer vi från gamla testamentet här, att vi är till för att vårda djuren, till och med kanske tjäna djuren, att de har inte lika mycket makt och möjlighet att ta hand om sig själv och varandra, men vi har ju faktiskt det. Det är ju ett ännu större ansvar. K.G. Hammar har reflekterat kring Jesu syn på det här. Och han skriver i en bok 2005 när han ännu var ärkebiskop i Svenska kyrkan. Nu skrev han så här: vid marginalen, vid gränsen och underifrån, det är det perspektiv som jag tycker Jesus inspirerar till. Jesus ställer sig vid marginalen och gör den positionen nästan till ett centrum. Livet ses från de marginaliserades perspektiv, det som är utdefinierade på olika sätt. Han sitter inte i mitten och låter folk komma dit för att han ska tala sanningar för dem. Han går ut till marginalen och säger i handling det han vill säga. Och att vara engagerade för djurens rättigheter, det tycker jag mig säga är väldigt mycket till att gå ut till marginalen. Dels det att de inte är värda så mycket, men också att gå mot strömmen, att det är någonting som är ovanligt eller speciellt i vårt samhälle fortfarande. Också för att komma till djuren så måste vi ofta gå ut där de finns, undangömda på slakterier eller djurfabriker. Det handlar också om att, skulle kunna handla om att gå ut i marginaler.
Ja.
Sen det här tredje, icke-våldslig motstånd. Det var ju så, Jesus kanske ses ibland som en, eller har blivit reducerad till en hippie som gick runt och spred snälla ord. Med blommor i håret kanske. Men det var ju faktiskt inte så, utan som vi varit inne på så utmanar han ju också i både ord och i handling sin tids elit. Och han, det var ju inte på något sätt ofarligt. Och det förstår man eftersom han fick sona med sitt liv. Han kunde inte förleva länge eftersom han var för ett stort hot, betraktades han som av sin nutid. Och det säger någonting hur man bör då leva som kristen idag, menar jag. Att man utmanar det förtryck och de orättvisor som finns. Och även göra det när det kanske bränner till, när det blir lite jobbigt eller obehagligt. Så om man tänker sig, om Jesus skulle ha hört en köttätare, som jag också har hört säga: om du respekterar mina matvanor så respekterar jag dina matvanor. Så tror jag inte att Jesus skulle nöja sig med det, utan att det sker ett förtryck och det är någonting som måste bekämpas. Icke-valsligt, men ändå att det måste ske en aktiv kamp mot det. Det finns en bibelforskare som har studerat mycket av Jesu icke-valsliga motstånd, och han kallar det kärleksfull konfrontation. Att faktiskt, vissa tror att antingen så gör man våldsam motstånd eller så är man passiv, men menar att ja, men Jesus tog en tredje väg, han gjorde motstånd med kärlek. Och det kan man tänka sig att de kristna och andra givetvis kan göra detta för djurens skull. Jag tror, som ni var inne på, att det är andemeningen då som är det viktigaste, det kanske har framgått. Men det kan ändå vara intressant, vad var Jesu förhållande till djuren på den tiden då han levde? Jag tänkte vi skulle gå in på det lite. Och det är faktiskt så att ingenstans i evangelierna så säger Jesus någonting om att djur är viktiga eller att till exempel medlidande med andra varelser är något positivt. Det finns liksom inte där. Men man kan ju spekulera till varför det inte finns där. Det kan finnas olika skäl till detta. För det är så att det mesta som Jesus sa eller gjorde, det finns ju inte nedtecknat av någon. Så vi kan ju inte veta vad han inte sa eller gjorde. Så det är mycket möjligt att Jesus faktiskt pratade om djurs höga värde. Men att de här författarna som ju skrev ner hans händelser, vad han gjorde och vad han sa flera årtionden efter hans död faktiskt, att de har missat detta. Eller de kanske tyckte att det inte platsade, det var inte tillräckligt viktigt att skriva ner. För att de i sin tur gav djuren ett väldigt lågt värde. Så kanske de tyckte att de sakerna som Jesus sa om djuren också hade väldigt lågt värde. Det finns faktiskt dock ställen i apokryferna som är berättelser om Jesus som inte platsade in i Bibeln. För det var ju en lång process vilka berättelser om Jesus som skulle in i Bibeln eller inte. Så apokryferna är sådana berättelser, och en sådan av koptiskt ursprung. Koptisk är en av de ursprungliga kyrkorna som nu finns i Egypten. Eller det fanns den då också. Och där berättas det om hur Jesus möter en man med en åsna. Och Jesus säger så här: människa, varför slår du djuret? Ser du inte att den är svag för bördan? Vet du inte att den lider av smärtan? Han svarade: vad gör det dig? Jag kan slå den så mycket jag vill eftersom det är min egendom. Och jag köpte den för en stor summa pengar. Några av lärjungarna som var med honom sade: ja herre, det är som han säger, vi såg att han köpte den. Men herren sade: ser ni inte hur den blöder? Och hör ni inte hur den gråter och klagar? Men de svarade: nej herre, vi hör inte att den gråter och klagar. Herren ropade då i sorg: ve er, eftersom ni inte hör hur den klagar inför sin himmelska skapare och gråtande ber om nåd. Men tre gånger ve till honom som är orsaken till att den klagar och gråter i sin nöd. Han gick fram och rörde vid djuret. Det reste sig och det så var läkta. Jesus sa det till mannen: gå nu vidare och slå aldrig djuret mer, så ska du finna nåd. Ja, så detta kan vi läsa i apokryferna, och det finns några andra sådana historier om Jesu och djuren. Det är också möjligt att Jesus aldrig sa någonting om djuren i sin offentliga undervisning. För att det var en självklarhet om Guds omsorg om djuren i den judiska kulturen som han befann sig i. Och det ser vi exempel på Gamla testamentet, att det faktiskt benämns. Och det är återkommande. Två exempel. Det står i Saltaren då, som är en av Gamla testamentets böcker: herre, du hjälper både människor och djur. Och en annan vers säger: herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Så det kanske liksom fanns som en redan accepterad sanning eventuellt. Det är heller inte så att de som skrev evangelierna, alltså evangelisterna brukar de kallas, författarna till evangelierna, de skrev inte heller om vad Jesus åt. Så det skulle kunna vara så att det inte var en särskilt viktig fråga för dem. Det finns ett tillfälle där de benämner vad Jesus åt. Vet ni vad det är för tillfälle? Nej. Jag vet inte det jag tänkte på. Eller förlåt, när han åt kött, ska jag säga. För den frågan skulle kunna vara så. Nej, det nämns inget kött där. Nej, det nämns. Jag tänkte på just kött då. Det sägs inte att han åt av dem faktiskt, men han var ju delaktig till att göra dem fler då, som ju åts. Nej, det är faktiskt när Jesus återkommer som uppstånden som det berättas i Lukas evangeliet. Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig, se på mig, en ande har inte kött och ben. Det kan ni säga att jag har. Finns det någonting att äta här, säger Jesus. Det räckte honom en bit stekt fisk och de såg hur han tog den och åt. Det är den enda berättelse om Jesus att han åt kött av något slag. Ja, men nu kom fram när ni pratade om nattvardsmåltiden. För traditionellt så serveras man lamm då, påsklammet, till en judisk påskmåltid. Och det var ju den här påskmåltiden som de firade när nattvarden instiftades då. Och, men precis som ni säger så ersatte ju Jesus det. Kan man tolka det som, det är väl lite oklart. Man vet ju inte riktigt, hade de lamm där eller inte. Men det nämns i alla fall inte i texterna. Och vi vet heller inte om det fanns lamm där. Åt Jesus av det. Det finns ingen möjlighet att avgöra detta. Ja, var hamnar vi här då? Hur kan vi avgöra detta? Åt Jesus kött eller inte? I livet då kan vi säga. Ja, jag tänkte kolla på det lite. Olika tolkningar om Jesus åt kött eller inte. Vi har redan varit inne på det. Spelar en roll egentligen? Det kan man hävda att det inte gör. Men det finns de som menar att Jesus faktiskt var vegetarian. Det finns en som heter Keith Akers. Han skrev en bok som heter The Lost Religion of Jesus. Och han pekar på att det fanns en grupp som heter evjoniter, de fattiga på hebreiska. Och de var emot det här med offrandet av djur. Och de har ett eget evangelium. Och i det evangeliet så säger Jesus: jag har kommit för att avskaffa offren. Och om ni inte avstår från att offra ska vreden inte vika ifrån er. Och de tycks inte ha ätit kött. De flesta tror att det var på grund av asketiska skäl, alltså enkelhet. Men den här Akers, han tror att det var av etiska skäl. Och att den här vanan av icke-hållsetik, att man inte ska ta någon annans liv, att det kommer direkt från Jesus då. En annan slumpunkt är det här, vi kan inte veta, som vi har varit inne på. Och att det är ganska onödigt att spekulera kring om Jesus åt kött eller inte. För att det spelar ingen roll, vi kommer aldrig att få reda på detta, hur mycket forskning som än görs. För att, och det tänker nog de flesta teologer som har studerat, att den historiska Jesus, det är så svårt att få grepp om honom i och med att det var så lång tid och att det är så pass oklara källor ofta. Och att det kanske viktigaste är, om man nu är kristen idag, att avgöra då vad är moraliskt riktigt idag istället. Och du var inne på det, Jonas. Jag har det här citatet också, som precis som du sa: varför avgör ni inte själva vad som är rätt? Så vi uppmanas till och med att inte bara titta på någon annan vad Jesus gör, utan själva tänka efter. Ja, en annan uppfattning, och kanske den vanligaste bland forskare, bibelforskare, är att Jesus faktiskt åt kött. Och till exempel många kristna juristeologer som delar denna synpunkten, som Andrew Lindsay till exempel, som nämndes tidigare, Richard Allen Young, Stephen Webb. De tror att Jesus åt kött för att det gjorde folk i allmänhet på den tiden. De åt animalier men inte griskött då. Det var förbjudet enligt judiska kostföreskrifter. Men man ska ju också tänka så: okej, han kanske åt kött, men ska det visa oss på att det är då okej idag? Nej, men då kan man ta andra exempel. Jag tror det var nämndes tidigare, kanske Sara var inne på det. Han utnämnde 12 män som sina apostlar, inga kvinnor. Vem skulle göra det idag, i alla fall här i Sverige? Det skulle vara ganska otänkbart att ha en sån sned könsfördelning. Och det är väldigt få kristna som menar att vi borde ha en sån sned könsfördelning idag, även om faktiskt Jesus begick detta moraliska brott. Men det finns de som sagt att Jesus, han var moraliskt perfekt. Han var Gud och Gud kan inte ha fel. Han var utan synd. Men det är faktiskt någonting som moderna teologer tar avstånd från, i alla fall de flesta. Och de är inne på det som Sara var inne på. Han var faktiskt helt och fullt människa, menar de. Och som människa är man inte ofelbar. Man är inte felfri. Det finns, jag kanske nämnde honom innan, Walter Wink då, en ansedd bibelforskare och from kristen. Han påtalade att det finns flera texter i Nya Testamentet som faktiskt är väldigt svåra att förena med att Jesus till 100% skulle vara liksom genom god och ha rätt på alla punkter. Till exempel, han låter sig döpas av Johannes döparen. Och ett dop i evangelierna, det gäller liksom att bli förlåten från sina synder. Varför skulle han göra det om inte han behövde en förlåtelse? Han förbannar ett fikonträd. Kanske inte världens värsta sak, jag vet inte. Men det vissnar och sådär. Han tappar tålamodet ganska ofta med sina lärjungar och även sina motståndare. Ja, och då vissa kristna då skulle hävda, som är inne på djuret, att även det var ett moraliskt fel han gjorde, att äta kött. Men det var en del av hans mänsklighet då, som du var inne på, kanske en del av att han var i den kulturen och att det var inte så lätt att komma fram till en vegansk ståndpunkt på den tiden. Kyrkans historia då är lite om hur kyrkan har agerat i den här frågan, tänkte jag ta upp. Och det är allmänt känt, tror jag, att kyrkan har betett sig väldigt ondskefullt i vissa tider och vissa platser. Korstågen och inkvisitionen är kanske de värsta exemplen. Då katolska kyrkan ju torterade de som trodde fel och även dödade många. Slaveriet är kanske ingenting som kyrkan liksom instiftade, men har ju försvarats genom kristna texter då, under lång tid. Till exempel Paulus skriver: ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan som ni lyder Kristus. Och det kan man ju tycka, det är ju ganska stort försvar. Men det fanns naturligtvis kristna också som var kritiska mot slaveriet. Och intressant, för många som var slaverimotståndare, de var också kanske inte när vi hade kollat djurens aktivister ändå, men i alla fall värnade mycket om djuren. Det gick ofta hand i hand. Och jag tror att så om man tänker att man erkänner oftast att kyrkan hade fel på vissa saker, till exempel hur man behandlade indianerna eller de svarta under slaveriet liknande, då kan man också komma fram till slutsatsen att kyrkan eller kristna överlag kan ha fel eller väldigt mycket fel i andra viktiga frågor. Det är lätt att dra den slutsatsen, tycker jag. Man kan lägga skulden på viktiga teologer också kring det här. Till exempel Thomas av Aquino är en av de främsta teologerna i historien. Och han säger till exempel: alla djur är till för människan. Något värde i sig själv har alltså inte djuren, enligt honom. Och han säger också: då någon text i den heliga skriften verkar förbjuda oss att plåga djuren, så är det antingen för att man inte genom grymheten mot djuren ska bli grym mot människor. Alltså att det ska påverka att om jag slår på en gris så kanske jag är mer villig att slå på Sofia utifrån det. Eller därför att skadan på djuret leder till en materiell skada för en annan människa. Alltså typ som en egendom då. Och sådan ringaktning av djuren finner man ju inte i Jesu lära på något sätt. Men sen så har vi en motvikt i detta, och det är faktiskt helgonen då som visas. Och Franciscus här har redan nämnts. Han var alltså italiensk helgon på 1100- och 1200-talet. När han såg på en mask på vägen så tog han den snällt vid sidan av vägen så att den skulle bli överkörd. Han säger: så att människan kan tjäna alla människor på jorden, och inte bara människorna utan också alla djur, tama och vilda. Det berättas också hur han tog en segeltur och han räckte en stor levande fisk. Och han på sitt senvanliga sätt tilltalade denna fisken broder, för att sedan släppa tillbaks fisken i vattnet. Innan han skildes åt så välsignade Franciscus fisken som simmade iväg. Det finns många exempel. Anselm av Canterbury är ett annat. Han räddade livet på en hare från ett jaktlag. Eremiten Godric av Finkel. Han vandrade omkring i skogen för att befria fåglar som hade fångats i snaror. Ja, och det fortsätter. Det kan man läsa mer om i varje varelse. Ett Guds ord till exempel. Det har ju funnits de kristna då som har velat värna om djuren. Ett exempel är när det var några som, jag tror de var kristna, jag är inte helt säker, de ville i alla fall bilda ett djurskyddssällskap i Rom på 1800-talet. Men de motarbetades av den dåvarande påven, som var Pius den 9:e, med motiveringen att en sådan organisation kunde antyda att människan har moraliska förpliktelser mot djuren. Och det kunde man inte godkänna. Okej, hur är kyrkan idag då? Nu ska jag dela med mig av ett personligt exempel. 2006 så var jag och några andra medlemmar från Vildåsnan i Uppsala. Och var utanför där de hade Svenska kyrkans kyrkomöte, som är motsvarande deras riksdag, där de bestämmer de viktiga besluten. Jag hade lånat Djurens Rätts fina kodräkt som jag stod i. Och vi hade med en stor banderoll där det stod, vad stod det nu? Praktisera kärlek, lev vegetariskt. Och Martin Lind, som är biskop i, han var det då också tror jag, i Linköpings stift. Han kom fram till oss och sa, ni har en poäng, kyrkan har en stor skuld till djuren. Det var kul att höra. Han är köttätare, vad jag vet. Men han erkände i alla fall detta. Det är inte alla kyrkoledare som erkänner detta och ser vänligt på de som är aktiva för djuren. Vi har ett exempel, den italienska kardinalen Giacomo Biffi. Jag vet inte om ni hörde om detta. Han var på en lista att bli utsedd till nästa påve. Nu blev han inte det. Kanske man kan tycka är tur. För han sa att Satan är redan här på jorden. Och Satan är vegetarian och pacifist, miljövän och djurrättsförespråkare. Om vi farlar om det. Det vanligaste är kanske att man inte får de här orden mot sig, men att det är ett allmänt ointresse i kyrkan för de här frågorna. En präst i Svenska kyrkan skriver på en ungdomssajt för kristna: visst ska vi behandla djuren med all respekt, men det får inte gå till överdrift. Katolska kyrkans katekes slår fast: man kan tycka om djur, men man bör inte rikta en kärlek till dem, vilket man enbart är skyldig att ge människor som är personer. Det finns en skillnad tydligen i kärlek där. Så man kan väl konstatera att det är svalt intresse för djuret allmänt. I ortodoxa kyrkan är det lite spännande, för att där bevarar de lite av den ursprungliga tanken att inte äta kött genom sin fasta. Så de fastar onsdagar och fredagar samt 40 dagar då innan påsken. Jag tror det är några andra fasta högtider. Så då går man tillbaka till den paradisiska kosten som är då vegansk. Jag testade själv detta i Egypten när jag var 97. Under 5 månader ett nunnekloster som tillhörde koptisk ortodoxa kyrka. Då var jag inte själv vegetarian. Men jag minns att jag tyckte så illa om smaken på det köttet, så jag tyckte det var mycket godare. Var vegetariskt, det hade inga på den tiden moraliska tankar kring det. De har väl inte som ren regel, men det genomgående är väldigt vanligt med vegetarianism i just det samfundet. Det är ett av de få undantag. Och nu kanske kommer in på lite mindre föreningar, men jag nämnde Kristna Freds då, som har tagit det här beslutet att man ska äta vegetariskt som norm. Även Kristna Studentrörelsen, ett sarag som är det. Visst har man beslut på att det ska vara genomgående vegetariskt. Och sen har vi den här ganska nybildade föreningen Vildåsnan då. På deras hemsida kan man läsa: medlemmarna vill uppmuntra kristna att äta vegetariskt som ett sätt att återspegla Guds kärlek till alla skapelsens varelser. Där får man givetvis gärna bli medlem om man har de böjelserna. Vad vi gör, en gång så åkte några av medlemmarna i Vildåsna ut till Skans högkvarter här i Stockholm. Det var 2007. Vi hade ett samtal med Skans informationschef, och sen så gick vi utanför och placerade ut bilder på djur och bad några bönor. Det finns, Vildåsen har inspirerats av en internationell förening som är baserad i USA, som heter Christian Vegetarian Association, CVA. Jag har svårt att få grepp om hur stora de är, så det vet jag inte riktigt. Vet du det? Eller någon annan? Nej. Men de är i alla fall en rörelse som har liknande mål då, att försöka gå till kristna och övertyga dem att det är ännu mer kristet att vara vegetarian. eller en del av kristna budskapet. Just det, ett sista exempel på djuret inom kyrkan. Jag var på en icke-våldsutbildning i USA bland i en förening som heter Christian Peacemaker Teams. Och det tillhör eller de är en av de mest radikala som jag känner till, icke-våldsrörelserna som vi har. Och de är väldigt mycket inne på det här med bekämpandet av sexism och rasism och att icke-våldsligt kämpa för fred och rättvisa också, där man är ute med risk för sitt eget liv i platser på, som Irak och Colombia och Palestina har den här föreningen team utplacerade. Och jag hade tänkt mig att här kommer jag möta många vegetarianer och veganer. Men jag kom dit, vi var 15 på utbildningen. Jag var enda veganer, det fanns två unga personer som var vegetarianer. Men... Och det var en av dem som var med på utbildningen som utbrast: oj, tre vegetarianer, det var många vegetarianer, tyckte han. Men jag blev förvånad av att det pratades inte om djuret någonting eller om djurens situation. Så även i de radikala kristna kretsarna så är det inte tyvärr en fråga som är så aktuell. Men för att avsluta här, jag ser ändå potential i den kristna kärleksläran liksom, som hela tiden försöker att utvidga de här gränserna. Så jag tror inte det kört. Och det har ju kommit på senare tid det här med djurets teologi som faktiskt är ganska nytt. Så att när det kanske blir mer känt och så kan det bli mer använt också. Och att genomsyra kyrkan på lite mer än det görs idag i alla fall. Ja, det var vad jag hade bjudit på.